to save this doomed world must die.
Välkommen till avsnitt 4 av spelpodcasten Par i pixlar. Jag heter Robin.
Och jag heter Filippa. Och för er som inte har lyssnat på oss tidigare så är vi en spelpodcast och vi rekommenderar bra spel.
Precis.
Precis.
Idag ska vi faktiskt spela ett spel som vi bägge två har väntat på ganska länge.
Det kan man säga.
Men innan vi går in på det så tycker jag att vi pratar lite. Vad har vi spelat annat den här veckan?
Ja, ganska mycket faktiskt. Vi har hunnit med ganska många olika spel och faktiskt i ganska många olika genrer kan man säga.
Ja, precis.
Jag har ju spelat och kommit relativt långt tror jag på ett japanskt rollspel som heter Tales of Graces.
Vad tycker du om Tales of Graces? Alltså jag har inte spelat det. Någonting. Jag har bara spelat Tales of Symphonia och Tales of Symphonia Dawn of a New World heter det, var tvåan där.
Och de pratar du väldigt gott om.
Ja, precis.
Jag har ju inte spelat dem, jag är väldigt intresserad av. Det här är ju första Tales-spelet jag spelar och jag har ju spelat Final Fantasy innan, så jag är van vid det. Det här är ju inte alls precis som Final Fantasy.
Nej, precis. Det är ju inte helt... striderna är ju inte helt låsta.
Nej.
Och du kan ju röra dig, men det är precis. Samtidigt inte lika öppet som många andra spel i genren. Liksom.
Alltså, jag gillar det här ändå. Det är... Alltså, om man har Final Fantasy 7, typ det här det klassiska japanska turbaserade, och så har man Tales-spelen i andra hörnan, liksom, så gillar jag en blandning. Och där har vi ju det här spelet, Eternal Sonata, som jag tycker faktiskt är... sjukt bra driftsystem.
Ja, den har liksom det, Eternal Sonata som du sa där, det är liksom ett spel som jag tycker folk också är, det är faktiskt jävligt bra.
Ja, det har fallit lite i sprickorna känns det som, folk känner inte till det.
Nej.
Men
alltså jag tror att det var det också, det släpptes på Xbox 360 väldigt tidigt och sen så när det kom till PlayStation 3 så var det liksom redan ett budgetspel på Xbox 360, du kunde få det för 149 spänn. Så jag tror att det liksom försvann lite i... Fast på andra sidan, så hur mycket bra rollspel finns det egentligen i PlayStation 3?
Ja, verkligen. Alltså det är ju sånt som händer. Men om ni inte har spelat Eternal Sonata så kan jag bara rekommendera det jättestarkt. Mm. Men ja, jag gillar Tales of Graces faktiskt.
Mm. Hur många timmar har du spelat nu?
Nu har jag spelat kanske 23 timmar.
Ja.
Och jag har fått höra att jag har kommit ganska bra på de timmarna. Men vad har du spelat då?
Du har ju suttit med när jag har spelat det här spelet. Men jag har spelat klart två spel den senaste tiden. För några veckor sedan så spelade jag ut Tomb Raider. Crystal Dynamics reboot kan man väl säga att det är.
Ja, just det.
Jag kan bara säga att det... Det är faktiskt helt okej. Okay. Det finns ganska mycket att göra i det spelet och jag tycker att handlingen är... Alltså det känns kul att se att de liksom gör någonting nytt med Tomb Raider. Jag har ju aldrig varit någon vidare stort fan av Tomb Raider-spelen. Jag vet att man inte får säga det. Men jag tycker faktiskt inte att något av Tomb Raider-spelen är så bra. Så att jag tycker att det kändes kul att... Visst, man kan kalla det här nya Tomb Raider för en Uncharted rip-off. Men samtidigt så är jag Uncharted en rip-off på Tomb Raider från början.
Helt klart. Så, där har du rätt.
Så att,
jo, men jag tror att du gillar inte de första Tomb Raider-spelen. Jag gör det. Alltså, Lara Croft var min idol när jag var liten. Och de andra lekte... Alltså att de var någon... Ja, från Spice Girls så lekte jag Lara Croft.
Mm.
Så jag älskar ju de spelen. Men jag tror att även om... du gillade dem eller du hatade dem, så kommer du gilla det här nya spelet.
Mm.
Tror jag.
Sen utan att spoila, men slutet var faktiskt ganska, sista typ två timmarna var ganska intensiva. Och det var alltså det. Idag kan man få det för en jättebillig peng. Så att det är klart värt att spana in.
Ja, plocka upp dem om man har chans till. Liksom.
Sen samma dag som man är klar med det så kan man egentligen sätta sig ner och spela The Last of Us till PlayStation 3. Herregud. Vilken jävla resa det är.
Sagt.
alltså, utan att överdriva, jag har svårt att se ett något annat spel i år. Alltså jag har svårt att se ett annat spel så blir Game of the Year i år. Alltså jag vet att liksom folk är trötta på att The Last of Us har fått så jävla bra kritik, men det är så förtjänat för att det är ett sånt grymt härligt spel.
Ja, alltså det lever upp till förväntningar och mer, tycker jag.
Ja.
Alltså det är, som sagt, jag har suttit med och kollat. Jag har inte spelat det själv för att jag har varit upptagen med mitt rollspel, men det jag har sett har varit helt sjukt. Alltså det är verkligen så att vi kommer bara ett steg närmare liksom att spel blir upplevelser än bara spel.
Jo, det
känns nästan som att du sitter i en film.
Precis.
Du upplever en handling, du blir bekant med alla karaktärer. Du känner för dem, du nästan gråter när någon av dem dör och lider. Och det är så som spel ska vara.
Jag blev nästan lite så här deprimerad i Last of Us när jag var tvungen att röra mig från en plats till en annan, för jag ville liksom stanna kvar. Jag ville att upplevelsen skulle bli längre. Jag ville liksom inte ta mig till nästa ställe. Jag ville vara kvar där jag var och verkligen utforska varenda liten vrå som fanns. Och alltså jag är verkligen utan att överdriva, så måste jag säga att det är garanterat så här långt för mig årets spel, och jag skulle nästan vilja stoppa in det på min topp 10 lista någonsin.
Ja, men jag
långt ifrån.
Det
är inte riktigt topp 5. Men det är absolut ett av de absolut bästa spelen jag någonsin har spelat. Jag hoppas att jag tycker likadant i december. När året börjar ta slut liksom. Men det är verkligen sjukt bra spel. Jag kan inte säga så mycket annat. Jag rekommenderar liksom alla att spela det här. Oavsett om man inte gillar action eller om man inte gillar...
Men det är så mycket mer.
Ja, det är så mycket mer. Det är liksom, det är lika mycket ett drama som det är ett stealth-spel. Som det är ett actionspel. Som, alltså det finns så mycket olika element i det här spelet, och jag hoppas att vi kan ha ett avsnitt någon gång i framtiden där vi pratar om The Last of Us.
Mycket möjligt.
Vi har haft ganska mycket PS3-spel nu på senare tiden, och vi måste också röra oss lite och köra lite Xbox 360-spel, har jag tänkt. Och sen ska vi också försöka att beta av en hel del gamla goda retro klassiker också, såklart.
Ja, jag tycker att vi ska ha lite PlayStation 1 och 2, känner jag.
Precis. Det finns ju liksom ganska mycket.
Ja, alltså biblioteket är stort också. Men vi har hunnit med ganska mycket den här lilla tiden som har varit. Och det har varit mycket hets nu med E3 och allting. Och jag hoppas att ni tyckte om vårt avsnitt, vårt specialavsnitt om E3.
Ja, lugnet
det var intensivt.
Lugnet har ju lagt sig. Vi satt liksom vakna hur länge som helst och kollade på det där. För det liksom summerar det där så bra som möjligt.
Alltså det var så svårt faktiskt. Men vi satt där med kaffe, godis, nötter, frukt, allt för att liksom hålla oss vakna och göra det bästa av situationen och för att få ett bra podcastavsnitt.
Det har ju också kommit lite nyheter efter E3 nu. Det har ju varit i och med allt det här att Microsoft har ju faktiskt sagt att de kommer häva många av de här reglerna som de satte upp för begagnade spel nu.
Ja, men hur går det då? Jag tycker att skadan är redan gjord.
Microsoft har just nu världens största kappa som de vänder efter världens största vind.
Precis. Det var väldigt bra sagt. Så jag tror att fansen är inte så jätteglada. Så det blev nästan värre när de gjorde det här.
Ja, det är verkligen att gå ner på knä för Sony.
Ja,
känns
exakt.
Det så att det ska bli fruktansvärt spännande att se. Sen vet vi också, liksom, priserna har ju justerats nu för den svenska marknaden. På båda de här konsolerna.
Ja, just det. Det var intressant att se hur det svenska folket liksom verkligen hade makten i sin hand och kunde påverka.
Ja, sist jag kollade så ligger Xbox One och PS4 på ungefär samma pris i Sverige.
Mm. Men först skulle den ju kosta över 4 000.
Mm.
Men sen blev det så mycket klagomål, så nu blir det väl 3 990 typ.
Jag har ingen aning om hur det ser ut just nu.
Nej, okej. Men sist vi kollade
så verkade det så. Alltså, jag vet ju att den här julen kommer bli en fattig jul.
Oh ja,
det kommer vara så mycket bra spel och konsoler som släpps. Så att, men vi är taggade. Och tills dess har vi ju en hel del spel att spela.
Verkligen.
Så att, men nu tänkte jag, avsnitt 4.
Ja.
Vilket är ditt favoritspel som slutar på 4?
Oj. Det här var inte förberett.
Nej, precis. Jag vet inte.
Det som jag bara tänker på jättesnabbt nu, det är typ Silent Hill 4, Room. Bra spel.
Mycket bra spel.
Mycket bra spel, väldigt läskigt.
I samma genre kan man ju också säga Resident Evil 4.
Verkligen, jag tänkte också på det. Också bra spel.
Mycket bra spel. Jag skulle vilja säga att det är nog mitt favorit Resident Evil efter Resident Evil 2.
Det är så som.
Ja, för att 4:an gjorde så mycket med den genren. Så att jag tycker att 4:an är verkligen också så här. Det är mycket snack på mig när det kommer till typ topp 10 bästa spelare någonsin. Men Resident Evil 4 hör också in där.
Ja.
En vacker dag ska jag redovisa mina topp 10 absolut bästa spel. Och jag hoppas att, liksom, att jag inte har nämnt ett 50-tal spel.
Du, den listan, den revideras hela tiden i mitt huvud.
Ska vi göra en topp 100-lista någon gång tillsammans?
Någon gång.
På bästa spel.
Fanns liksom. Det inte nu. Det kommer krävas många timmar för mig.
Men vi skulle kunna ha kanske ett specialavsnitt i framtiden nu. Nu har det varit mycket special på special här. Men i framtiden så skulle vi, om ni lyssnare vill höra, så skulle vi kunna göra en topp 100-lista.
Fast topp 100, det är lite så väl. Topp 10, topp 20 högst känner jag.
Eller, 50.
Vi får se.
Ja, nej, nu fick ni höra oss tänka högt här också. Men det är inget problem. Jag har faktiskt dukat upp ett glas vin åt mig. Och du sitter med kaffe.
Ja.
Vi ska prata om ett ämne idag som ligger oss väldigt, väldigt varmt om hjärtat.
Det kan man säga.
Vad ska vi prata om idag?
Idag ska vi prata om Ni No Kuni.
Och sen efter det så ska vi även prata om ett gäng filmer.
Ja, Studio Ghibli.
Som ja, då ligger till grunden för spelet. Kanon. Håll i hatten, för nu kommer den här sköna lilla Wegeman-melodin här. Så att vi kör igång avsnittet. Välkomna!
Välkomna!
Så, vad heter spelet vi har valt att spela den här?
Vi har valt att spela Ni No Kuni till PlayStation 3.
Precis. Ni No Kuni, utvecklat av en studio som heter Level 5 med hjälp av Studio Ghibli.
Ja, och den, det är
den japanska vad säger man? Alltså animestudion.
Ja,
vad kallar
precis.
Man det för?
Det är typ som Japans Disney. Det är ett filmföretag som gör animerade barnfilmer.
Precis. Och spelet släpptes till Nintendo DS 2010 och till PS3 i Japan 2011 kanske. Och sen så med hjälp av Namco så gavs det ut även i Europa i början på 2013.
Precis.
Och
Level 5 har ju även gjort Dragon Quest, några av Dragon Quest-spelarna
ja,
också.
Ja, precis. Några av dem. Jag vet inte vilka exakt.
Trean har de gjort. Varit med på.
Trean är jättegammalt. Ja, jag vet inte. Det där får ni rätta oss på.
Vad kan man säga om DS-versionen då?
DS-versionen skiljer sig väl ganska mycket från PlayStation 3-versionen. PlayStation 3-versionen har ju såklart hjälp av ett PlayStation 3. Och det har de har byggt ett större spel av det. DS-versionen är lite mer simpel i utförandet.
Ja,
och,
så kan man säga.
Sådär. Men i alla fall, för er som inte vet det så är Ni No Kuni ett japanskt rollspel och allt som hör det till. Den klassiska skolans japanska rollspel skulle jag nästan säga.
Underbart.
Det är små städer, det är en stor världskarta, det är random encounters, det är prinsessor som behöver ha hjälp, det är drakar som ska besegras, det är svärd, det är magi, det är allt. Allt japanska rollspel egentligen handlar om i grund och botten.
Ja. Jättebra spel.
Ja.
Ja, man kan ju säga så att man spelar som en 13-årig liten pojke som heter Oliver. Och han förlorar sin mamma, tragiskt nog, i början av spelet. Och en dag så vaknar hans gosedjur till liv, som heter Drippy. Och han berättar då att han kommer från Ni No Kuni, som betyder den andra världen. Och det är då en spegelvärld av vår värld.
Precis.
Så anledningen till att Olivers mamma har dött kan vara för att hennes spegelperson då, eller motsvarande person i Ni no Kuni, har råkat illa ut på ett eller annat sätt.
Ja.
Så han drar med sig Oliver till Ni no Kuni för att rädda sin mamma.
Det är som upplagt för att det är ett riktigt mysko och flummigt japanskt rollspel.
Precis.
Men det är ju så jag gillar dem i alla fall.
Exakt, och ett bra rollspel ska ju alltid ha en bra antagonist. Och det har vi här, vi har en ond magiker som heter Shadar. Och han stjäl bitar av folks hjärtan så att de saknar mod, kärlek, entusiasm. Ja. Sådana saker som gör att de blir modfällda och de blir vemodiga. De orkar inte göra någonting i livet.
Han skär helt enkelt människors känslor och egenskaper. Eller hur?
Ja, typ.
Han livnär sin mörka energi på det, så att säga.
Precis.
Vad kan man mer säga?
Förutom själva main storyn så finns det en massa errands. Alltså ärenden.
Alltså som sidequest.
Precis. Man kan hjälpa folk med små saker om det är att om de vill ha. Ja, de kanske är sugna på bananer, så får man åka till någon stad och köpa bananer åt dem.
Mm.
De kanske har lite problem med lite monster, så måste man hjälpa dem. Men det mesta du får göra är att återställa folks hjärtan.
Precis.
Deras brustna hjärtan.
Hur gör man det då? Alltså, vi kan ta hela situationen egentligen.
Mm.
Att vi ser då att det är en människa. Vi går runt i en stor stad. Det är jättemycket människor. Och så ser vi att det är en människa som kanske är ledsen. Eller att han är liksom... man ser att någonting
är fel.
Ja. Och då kan man ju då med Mr. Drippys hjälp få fram då att den här människan är vad ska man säga? Broken hearted, som man säger då.
Precis.
Och han behöver... Han, det fattas då kanske entusiasm i hans hjärta eller ja.
Mm.
Det finns många
mod,
olika.
Allt möjligt.
Kärlek också.
Så det får man göra.
Mm.
Och med sig har man en magisk bok som heter Wizard's Companion.
Precis.
Som är en samling spells, alltså magiska formler. Och du kan läsa om alla städer, alla bossar som du har mött. Och alla djur, allting. Och du har ju även... familiars, som det heter.
Men innan vi går in på familiars, vi måste förklara det här med boken först. Boken har en väldigt stor del. Alltså den är ju, det är ju liksom en av de största storybitarna i spelet också.
Ja, precis. Du kan, om du vill, liksom verkligen fördjupa dig i spelet. Du kan läsa på om kungariken och allt möjligt.
Mm.
Det behövs inte alltid för att gå vidare i spelet.
Nej.
Förutom på en liten sidokedja som vi inte alls ska avslöja någonting om. Behöver vi inte göra.
Nej.
Men där kan det behöva att man... Det kan behövas att man sätter sig ner och läser lite i den här boken.
Boken, den fungerar ju liksom som ett uppslagsverk egentligen över hela spelet. Och egentligen, alltså en guidebok skulle
precis.
Man kunna säga. För att all information som du får upp... om monster, om bossar, om olika legender som utspelar sig då i Ni no Kuni-världen. Allt det samlas ju i den här boken. Och samma sak med trollformler och information om städer, kartor. Alltså det är så mycket i den här lilla boken.
Man kan säga så här att man tjänar verkligen på att någon gång bara ta en kvart till att bara läsa igenom den här boken. För att den berättar så mycket.
Ja, precis.
Och ger dig liksom ledtrådar till skatter och saker.
Mm. Men en stor del av spelet är ju också då att slåss. Eller
ja.
Och det är ju... Japansk rollspel har ju det här med... Alltså turordningsbaserade strider, oftast. Det är det vanligaste i alla fall. Med att man får välja vilken attack man vill göra. Och sen beroende på hur snabb du är, så är det din tur att attackera. Eller så fiendens tur. Alltså det är turordningsbaserat.
Väldigt artigt
slagsmål.
Man väntar på sin tur.
Ja, precis. Det kan man ju säga. Och i det här spelet så slåss man ju inte själv, utan man har ju hjälp. Eller
precis.
Hur?
Av familjers då, som jag pratade om lite tidigare.
Mm.
Det är alltså olika monster, djur... olika varelser som du stöter på under resans gång som du slåss mot, och om du får ner dem till en viss procent och har du tur så kan du fånga dem här. Det är lite som Pokémon. Och då kan du använda dem och låta dem slåss för dig.
Ja, alltså jag... Den största jämförelsen är ju faktiskt Pokémon. Alltså det är jättelikt Pokémon.
Mm.
På sättet, visst, för att fånga en familjer, då handlar det egentligen bara om tur. Medan fånga Pokémon, då handlar det lite mer om, det är lite mer en skill. Du måste liksom få ner deras livmätare på så lite som möjligt och sen kasta en Pokéboll och allt det där. Men,
ja.
Men det här handlar egentligen bara om tur. Vi har pratat lite också mellan dig och mig. Vad vi tror, alltså hur man fångar de här monsterna, om det beror på att man får ner dem till en viss liten gnutta, alltså att man får ner deras liv tillräckligt mycket så att de är jättesvaga, eller att det bara handlar om tur. Jag har försökt lite olika strategier. Jag har kommit fram till att det bara handlar om tur.
Jag har inte kommit fram till det. Alltså jag vet ju inte, vi har ju, det spelar ingen roll egentligen.
Nej.
Alltså jag hoppas att det inte bara är tur, för att jag vill att det ska vara en liten skill att fånga dem, att man måste få ner dem på så låg HP utan att döda dem.
Ja, precis.
Jag önskar att det är så.
Och man, de här familiars som man samlar på sig då, man kan ju även, det som gör att det blir ännu mer Pokémon-likt, det är att såklart du kan liksom, du tar ju hand om dem, du ger dem mat och de kan utvecklas och bli, alltså ett större stadie och liksom bli ännu starkare. Ungefär som, alltså evolution-grejen funkar i Pokémon-spelen. Så att det är ungefär som, det är liksom, det är som en Pokémon-del inbakat i Ni no Kuni. Som jag tror, den skulle, om den inte fanns där så skulle det kännas väldigt tomt, tycker jag.
Exakt, jag tycker det är jätteroligt att man har det. Det var ett enkelt sätt också. Lite variation från det klassiska stridssystemet.
Ja, precis. Det som jag tänkte på också är att när du tar dig in på en fight, då har, vi ska ju säga att vi, förutom Oliver, som är spelets huvudperson, så har vi även två karaktärer till.
What did you just say?
We're going to defeat Shadar, all of us, together.
And we reckon this great sage might have some proper powerful magic in it. Ollie boy is gonna need it.
Okay, we told you why we need it. Now give it back.
You lot think you can take down Shadar? And you want to drag Pretty Boy here into it too?
We sure do. And he'll help us. I just know he will.
You must be even more gullible than you look.
That or you're just plain stupid.
You realize nobody stands up to Shadar and survives, don't you? Nobody.
Ja, precis. Vi har en liten trotsig och men väldigt kärleksfull flicka som heter Esther. Som man hjälper i början. Hon har sitt hjärta lite krossat. Men så har vi också en kille som heter Swain. Och han är lite tjuvaktig, men han är väldigt omtänksam och visar sig vara till stor hjälp.
Ja,
och de
precis.
Har ju sina familjers som de slåss med. Och så kan du byta sinsemellan, du kan köpa vapen och du kan ge dem olika uppgraderingar så att säga.
Ja.
Allt för att anpassa ditt spel.
Precis. Och det är det som gör att det blir lite spännande. Eftersom att du helt plötsligt då har 9 karaktärer att slåss med under en fight i spelet. Eftersom att du har tre spelbara karaktärer och alla de har 3 familiars var som du kan växla mellan. Så att beroende på då vilken typ av fiende du möter så kan du hela tiden anpassa ditt spel och göra det väldigt mycket lättare. Och där är ju också en grej som är lite rolig, för att såklart har ju fienderna du möter har ju liksom svagheter och saker de är starka mot. Till exempel att fiender som är gjorda av eld är svaga mot fiender som har vattenbaserade attacker.
Mm.
Det är självklart. Men det finns även ett system till för att med det här med svaghet och styrka. Kommer du ihåg det?
Du menar de här små indelningarna, om de var stjärna, måne,
precis.
Sol.
Precis. Och där har vi även en till sån här svaghets resistance. Alltså även ett, precis, annat sätt att...
Det är lite, ja, som sten, sax, påse.
Precis.
Om du är stjärna så är du bra mot månar. Månar är bra mot stjärnor. Nej, om man är... Nu sa jag helt
fel. Jag vet inte hur det ligger till. För jag,
ja, men jag kommer ihåg,
alltså, jag klarade hela spelet utan att ens tänka på det en enda gång.
Ja, nej, jag pluggade på det där jättemycket.
Ja, men det blir liksom ännu ett djup i spelet. Alltså i stridssystemet.
Fine. I give up.
I can't believe I'm saying this, but you lot have got me half convinced. All right, I'll take you. I'll show you where to find him.
Hey. What? You know him?
Yeah, a bit.
Neato! Thanks so much.
I'm Swain. Good to meet you, kiddo.
I'm not a kid. I'm Oliver.
All right, all right. Keep your hair on. Good to meet you, Oliver.
I'm Esther.
Dippy, Lord High Lord of the Fairies.
So, I guess we should set sail, huh?
This is so exciting, Oliver.
Men om vi ska kanske ta oss an lite åsikter. Vad tycker vi om spelet?
Ja, jag tycker väldigt mycket om det här spelet. Förra episoden av Parapixlar så sa jag att jag både älskar och hatar det. Och jag tar inte tillbaka det. Alltså jag står för vad jag tycker. För att när det här spelet är bra, då är det bland det bästa spelet. Bland de bästa spelen jag har spelat faktiskt. Jag älskar det här spelet. Men det finns vissa skavanker som gör att jag fortfarande vill bryta sönder.
Vad är det du tycker är dåligt med det här spelet?
Ja, det finns lite olika saker. Dels alla de här sidequesten som man går på, errands som de heter. De kan vara lite långtråkiga ibland. De kan vara lite upprepande. Man orkar liksom inte återställa folks hjärtan 500 gånger. Och det faktum att man liksom... Spelet håller den i handen.
Ja.
Lite, under hela spelet. För att när jag har återställt någons hjärta 50 gånger, då vet jag hur det går till. Då behöver inte Drip berätta det för mig en gång till. Och då finner man sig i en situation som man absolut inte vill finna sig i när man spelar ett rollspel.
Nej.
Man bläddrar förbi dialogen.
Jag upplevde också att jag gjorde det under just de här scenerna där Drippy för 500:e gången förklarar för mig hur jag ska göra. Och jag blir så här, jag vet hur jag ska göra, när ska jag få göra det här själv? Och vet du när jag fick göra det själv? Aldrig. Spelet tog slut innan jag fick liksom chansen att göra det helt och hållet själv.
Man får aldrig det.
Nej, precis. Att man blir väldigt håll i handen. Alltså de håller den i handen genom hela spelet. Jag tänkte så här att okej, det kanske är de första 10 timmarna. Men sen efter 20, 30, 40, 50, 60 timmar så var det fortfarande samma sak.
Samma upprepande och travande historia om någon som saknar mod. Ja, men ge tillbaka det. Alltså man kan det då liksom.
Ja, precis. Mm. Alltså sidequesten var precis som i typ det första Assassin's Creed. Jag vet att jag inte egentligen får jämföra de spelen, det här spelet med Assassin's Creed 1, men det fanns inte så mycket olika sidequests. Alltså som i Ni no Kuni, du har det här med att du ska återställa folks hjärtan. Det är en av dem. Sen är det också att du ska hitta ett speciellt item. Och sen så är det säkert, och sen är det också det här att du ska lämna någonting till någon. Att ta ett föremål från en plats till en annan. Och förutom det så har ju de här helt vanliga, alltså, vad kallar
döda man för? Bounty hunts.
Ja, bounty hunts.
Du ska döda några djur.
Ja. Det finns rum för att de hade kunnat gjort någonting mer. En annan typ av sidequest kanske som var... Kanske baserade sig på lite av ett minispel eller någonting annat, jag vet
precis.
Inte.
Precis, och de försöker ju göra liksom variation. Man märker det att ena gången så är det en man som gör mat som han ska leverera till olika ställen.
Ja.
Och han gör värsta invecklade historien om hur han inte lyckades göra det för att det här och det här och det här. Men man märker på en gång, okej, jag förstår vad jag ska göra.
Ja,
utan att läsa allt. Och det är tråkigt, det är jättetråkigt. Det är det största felet det här spelet har gjort, tycker jag.
Men egentligen, om vi nu ska ta den här lilla dåliga kritiken. Det är faktiskt ingenting jämfört med hur bra det här spelet är.
Nej, verkligen inte. Vad tycker du är det bästa med det här spelet?
Storyn. Den känns gripande till en början. Du har Oliver, han kommer till en annan värld. Han ska försöka hitta sin mammas spegelbild, hur flummigt det än låter. Och stöter på en hel massa problem i den här andra världen. Jag gillar ju såklart designen. Studio Ghibli har varit med och inspirerat karaktärer, miljöer. Det är liksom, det kan inte bli mer mysigt eller mer färgglatt. Eller liksom... Det finns ju, men trots allt så finns det ju inte för många Ghibli rena referenser i Ni no Kuni. Det är väl typ alltså att de här små gröna monsterna du kan möta som du får jättemycket experience points av. Vad är de heter? Heter de Tokos?
Ja, Toko eller något sånt.
Ja, de ser ju faktiskt ut som Totoro.
Precis.
Ifrån Ghibli-filmen med samma namn.
Precis.
Sen tänkte jag också på den här, utan att... Nej, den här ska jag inte säga, för det här kan spoila, så den undviker.
Okay.
Men jag har en annan referens. Porco Grosso heter en av bossarna.
Precis, där har vi också en Ghibli-referens.
Ja, precis.
Porco Grosso.
Nej, men alltså designen, alltså det är Studio Ghibli, det är färger, det är vackra städer, det är vackra stora landskap. Alltså, ja, jag vet inte. Jag blev helt lamslagen första gången jag spelade demot.
Jag håller med, jag tycker att det är ett otroligt vackert spel. Men, alltså kärnan i det här spelet, det fina med det här spelet som jag tycker, det är att de förklarar liksom krig, oroligheter, problem och allting med att folk har blivit bestulna på någonting. Deras hjärtan har blivit krossade.
Precis.
Och det tycker jag är så fint. Och det är superjapanskt.
Ja.
För att de onda, de är sällan onda på riktigt och helt igenom.
Mm.
Det är alltid för att de har varit med om någonting, ja, någonting som har förändrat dem. Och det skapar ju liksom en möjlighet till att rädda världen. För det är det som allting går ut på. Och ja, det är naivt liksom, men det känns väldigt mysigt att få höra det någon gång ibland. För det är inte så vår värld är, att
Nej.
Man bara kan återställa en bit av någons hjärta.
Det är väldigt intressant det du säger där faktiskt, om att... japanska rollspel att bossa, alltså det onda är ingenting som är medfött.
Precis.
Utan att de här slutbossarna, de onda i japanska rollspel är oftast, de blir oftast onda av en anledning liksom. Förutom ja, möjligtvis Kefka i Final Fantasy 6, han
ja.
Är bara genom ond. Han är bara genom ond. Så är det bara. Men kolla på Sephiroth, Kuya. Alltså nu pratar jag bara kanske Final Fantasy-referenser. Det är de som jag kan komma att tänka på sådär. Att det är liksom oftast en utveckling från att de har varit med om någonting. En personlig erfarenhet. Och sen...
De är ledsna egentligen.
Precis.
Det är väldigt fint. Det är ett fint sätt att beskriva hur varför världen ser ut som den gör.
Ja.
Som sagt, det är väldigt naivt, men jag... Det är mysigt. Jag tror man behöver få det, för det är ett sånt stort kontrast. Och
ja.
Jag tycker att om man nu, man kan ju inte prata om Ni no Kuni utan att nämna musiken. Och det är ju, musiken är ju av Yoi Hisaichi, som han heter, som har gjort även musiken till nästan alla Ghibli-filmer.
Ja.
Och han sa ju själv att hans musik liksom skulle passa det här spelet, som både var en fantasivärld och en verklig. Den skulle både vara nostalgisk och modern.
Precis.
Och jag tycker det är väldigt, alltså det passar det här spelet väldigt bra.
Mm. Han har gjort ett jättebra jobb med det här spelet. Musikmässigt, alltså, genom att skriva musiken. Och i en intervju så hörde jag faktiskt honom säga att han skrev 3 låtar per dag.
Mm.
Under de här veckorna där han komponerade musiken till Ni no Kuni.
Det är helt sjukt. Men då betyder det att han är inspirerad. Och
ja.
Att det gick lätt för honom.
Fast om, inte för att jag vill klänka ner på honom nu. Han är... en av mina favoritkompositörer, verkligen. Men mycket av det han har gjort under sin karriär är väldigt snarlikt varandra.
Ja, man kan nästan liksom urskilja temat till Laputa.
Precis.
Mm.
Den är temat till den filmen och Ni no Kunis huvudmelodi är ju snarlika faktiskt. Det är de ju faktiskt.
Oliver, the boy who will save the world. But unfortunately, his light is yet a mere candle in the blackness.
Indeed. He may be the child the prophecies speak of, but he is a child nonetheless.
Yet these humans can be disturbingly powerful.
Ja, vi kan ju säga bägge två att vi har gått igenom hela spelet. Vi spelade inte tillsammans, utan vi spelade på varsin sparfil.
Ja, det var intressant faktiskt att se vilka familjer du använde. Allt du valde att göra och inte göra och etc. Och
precis.
Tvärtom, liksom.
Vi spelade väldigt olika, märkte jag. Och du spelade på japanska.
Ja, precis, med japansk tal.
Och jag spelade på engelska.
Och jag tycker fortfarande att japanska är bäst.
Jo.
Faktiskt, jag tycker att det passar bättre. Men...
Ja, jag har ändå hört att den engelska versionen ska vara... liksom, jag brukar ju såklart se japansk anime på japanska med engelsk text. Men i det här fallet kände jag att jag ville prova det engelska talet, för jag har hört att det ska vara väldigt bra.
Ja, jo men visst, det är inte fel med det, men bra gör inte bäst. Nej. Jag ville ha det bäst.
Precis, men jag tycker som sagt att det röstskådespeleriet är mindre viktigt i det här spelet, för jag tycker att musiken tar upp hela det, liksom, det spektrat av att du, alltså det du hör, liksom, du tänker,
ja, det är sant.
Ja, du tänker egentligen bara på musiken. Alltså, när du slåss tänker du inte alls på röstskådespelarna till exempel. För det är ju bara de här vanliga, liksom, skriken och,
ja,
och
precis.
Liksom, allt det där. Men vad, nu när vi har spelat spel, vi ska inte spoila det.
Nej, det ska vi absolut inte. Men vi kan ju prata lite om vilken level vi var. Det kanske blir lite hjälp i alla fall. Mm. För att jag kan ju säga så här, alltså, det är ett sånt stort spel. Så jag tycker inte att det är, alltså, fy skäms eller fy skam bara för att man tittar upp någonting på nätet. Det tycker jag inte. För att det här spelet är sjukt stort.
Ja, inte så. Jag
om man ska
inte
göra allting. Du har inte gjort allting.
Nej,
efter.
Jag har inte gjort allting, men jag, nej, har någonstans ändå svårt att tro att det här kan sluka mer timmar än någonting jag spelat tidigare.
Nej, det är mycket möjligt. Du har spelat mycket.
Jo, men alltså jag har svårt.
Så det är
att
svårt att impa på dig, men det är ett stort spel och det kräver mycket, mycket timmar. Till exempel bara för att förstå allt det här med familiars. För det är en stor variation och du kan klara spelet på många familiars. Men sen liksom när de kommer upp i level så ser du ju att det är en stor skillnad på dem.
Mm.
Det är en stor skillnad på den som är bättre i attack. Liksom.
Jo, precis. Man vill jättegärna hålla kvar i de här familiarserna, de första man fick. Men ju längre in i spelet man kommer så inser man ju faktiskt att de här är ju ganska värdelösa. De man kan fånga på den här platsen är ju bättre än vad mina är. Så att, men jag ska faktiskt erkänna att jag hade två familiars som jag hade redan från början som jag hade kvar när jag klarade spelet.
Ja, jag hade också det.
Och det var inte det att de kanske var liksom starkast eller bäst så, men jag hade som, jag vet inte, någon så här, ett band med dem kände jag, så att jag ville liksom inte lämna dem.
Det blir ju så.
För de är ju så gulliga allihopa också.
Man ska inte tro allting man läser på nätet. Nej. Att man verkligen inte kan klara spelet med sina första familjer. För det stämmer inte. Och sen ska man inte gå på, alltså nätet, det folk skriver på nätet, det är så, de underskattar sig själva känner jag. Eller så är de skitdåliga på spelet. Alltså, för att de tror alltid att man måste vara vid en viss level för att klara den här och den här bossen. Och du måste ju vara minst den här leveln för att klara hela spelet. Bullshit! Jag klarade det mycket tidigare och du med.
Jo, för att när vi kollade ju liksom på en guide, inte en walkthrough, utan mer en så här, du bör vara den här leveln innan du går hit. Guide, nästan kan man säga. Och jag var ju många levels under rekommenderad level när jag gick och liksom spöade sista bossen.
Ja, men jag tror det var inte alls svårt.
Men jag vet inte, alltså, vilken målgrupp det här spelet är riktat till egentligen då? Är den riktad till oss? Är det därför tycker vi att det är lätt för att vi är så pass liksom, i den åldern att vi liksom...
Har vi valt ett barnspel nu alltså?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte heller det. Alltså, men samtidigt så vet jag att det är populärt. Det har varit populärt bland alltså barn i Japan har det här varit en
ja, men väldigt... då är det nog svårare. Jag kan tänka mig att DS-versionen passade barn på något sätt.
Eller så har de bara gjort den europeiska versionen lättare.
Nej,
men det var vanligt förekommande förr i tiden att man faktiskt gjorde det. Eller den amerikanska och den europeiska versionen kunde oftast vara väldigt mycket lättare. Alltså den japanska normal blev den europeiska hard.
Ja, just på gamla det. Super Nintendo.
Det kunde vara så på gamla Super Nintendo-spel. Och...
De är lite bättre än oss, alltså.
Jag vet inte. Kan man säga, ja, det kanske de är.
Men jag gick ut spelet på runt 60 timmar. Nu har jag spelat lite mer. För det kan man ju säga att det finns ju saker att göra efteråt också. Det är ju kul.
Ja, det är modernt nu. Det jag tänkt på, att det är väldigt vanligt nu i såna här nyare spel att när det är slut så tar det liksom inte slut. Så du kan fortfarande göra saker trots att spelet egentligen tekniskt sett redan är avklarat. Och eftersom jag har inte spelat någonting efter själva slutscenen. Men enligt dig, är det mycket kvar att upptäcka av spelet liksom?
Ja, det är det. Det blir lite svårare, skulle jag säga. Innan har man ju typ fått jaga lite monster och sånt där. Men den här gången så blir det nästan som svarta hål som det kommer ut stora, stora monster. Och de måste du ta liksom. Och de är svårare.
Det är lite som om man ska köra en enkel referens. Typ som Ruby och Emerald Weapon i Final Fantasy 7.
Ja, 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 kanske. Ja, nej. Lite så, fast det är inte riktigt så.
Nej, men om vi ska försöka sammanfatta det, hur lyder ditt liksom slutliga uttalande om Ni no Kuni?
Spelare. Alltså det är så, det är ett väldigt, väldigt bra spel. Man mår bra av att spela det här spelet. Det är ett sånt spel faktiskt. Man kan inte sluta spela när det går bra för en. Och ha tålamod. Det kommer vara jättejobbiga sidequests, sådana här errands, som man kommer hata dem för att man ska hjälpa folk med brustna hjärtan och allt vad det är. Men stå ut, för att det är ett sånt bra slut. Jag har faktiskt gråtit åt det här spelet.
Ja.
Jo, faktiskt, jag har det. För att, men det är ett sånt fint spel. Jag älskar det faktiskt.
Ja, jag har inte gråtit åt det, kan jag inte säga.
Tack Robin, det behövdes ju.
Jag tycker ändå att spelet har sina små skavanker. Det kan bli lite upprepande. Och liksom, men jag tycker ändå att försök andas in världen och försök andas in atmosfären, karaktärerna och ta del av det här spelet. Då sugs man in väldigt snabbt. Och så när man, det kanske är liksom inte är det roligaste spelet de första 5 timmarna. Men ge det verkligen en chans, för det finns väldigt mycket att upptäcka. Och det är liksom fantastiska miljöer, fantastiska karaktärer. Det är ett mysigt fighting-system som ibland kan vara irriterande när man inte förstår det till en början. Men så fort man lär sig spelet, då blir det hur kul som helst.
Precis, och man kan ju säga om det här spelet att det är, jag har aldrig känt att det är svårt.
Nej.
Det är vissa tillfällen då man, den här bossen var jättekrånglig typ. Men det är inte liksom svårt. Det är relativt enkelt.
Hur många bossar fick du stryk av under hela spelets gång?
Ingen tror jag.
Nej. Jag fick stryk en gång av en boss och det var liksom på håret. Och det var att jag hade slarvat. Så fort man lär sig, visst, alltså, typ de första 5 timmarna av spelet handlar ju bara om hur du lär dig spela spelet. Där måste man verkligen vara med, så att man verkligen lär sig det. För då blir det inte svårt sedan.
Nej. Och sen, som sagt, så håller det här spelet den i handen. Och är det någonting du har glömt bort, då kan du bara kolla upp det.
Ja, precis.
Och då förklarar någon det för dig.
Mm.
Pissenkelt.
Det är väl självklart att vi rekommenderar alla att spela Ni no Kuni.
Verkligen.
Studio Ghibli har gjort, de har inte bara varit inblandade i det här spelet, utan Studio Ghibli är ju kända för sina japanska tecknade filmer.
Ja.
Och det kan vi prata lite mer om. Men först så tycker jag vi lyssnar på en låt, eller hur?
Det tycker jag också.
En riktig, riktig klassiker om man känner till Studio Ghibli.
Ja, jättemysig låt.
Totoro Steam ifrån Min granne Totoro.
Oh,
Och till de där glada tonerna så kan vi fortsätta prata lite om Studio Ghibli. Vi har just det, vår köksfläkt har fått eget liv här nu. Så vi hoppas att den inte förstör för mycket av upplevelsen. Jag vet inte om den ens hörs. Men om ni har ett surrande i bakgrunden så är det köksfläkten som har börjat leva igen. För vi sitter i köket. Jag har öppnat en Newcastle. Och ska bli riktigt varm och mysig nu, tänkte jag. När vi ska prata om Studio Ghibli. Vad, för de som inte vet, vad är Studio Ghibli?
Studio Ghibli är en japansk animationsstudio som startades 85 efter framgången med deras första film som heter Nausicaä. Det är i grunden då serie Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki och Yasuyoshi Tokuma. Hoppas jag uttalar det någorlunda rätt.
Precis, det är inte så noga.
Nej, precis. Men det är en animationsstudio kan man säga.
Precis, och de har då tecknat en hel del filmer.
Precis.
Vi har sett de flesta. Några av dem var det ju länge sedan vi såg. Men några ser vi ju på ganska ofta.
Vi ska väl under det här avsnittet, eller det här segmentet, prata lite kort. Kortfattat om de filmerna som de har gjort. Och sen avsluta självklart med de som vi tycker är bäst.
Precis, vi kommer avsluta med en liten topplista. Skulle man kunna säga. Ja. Vad har du för relation till Studio Ghibli?
Jag älskar Studio Ghibli. Jag älskar verkligen deras filmer. Den första jag såg var Spirited Away. Ska inte prata mycket om den, utan det kommer vi ju sen till.
Vad kände du när du såg den första gången? Liksom?
Alltså jag var tvungen att se den om igen, direkt efter. Så tagen blev jag av hela den här akustiken som den bidrar med. Och man blir helt tagen, verkligen. Av atmosfären, alltså, karaktärerna, storyn, allt.
Ja, det är lite som att se... Alltså, det är som att se en Disney-film fast alltså, om en japan hade fått go bananas.
Ja, liksom. Precis. Och det fina med Studio Ghiblis filmer är att inte alla, självklart, men de flesta är inte barnfilmer. De är tecknade, men hela upplägget, speciellt själva berättelsen, storyn och hur karaktärerna reagerar, det är väldigt vuxet. Och det är klart, barn... tycker säkert att det är kul att se på filmerna. Men jag tror inte de förstår allting.
Nej, precis. Det finns ju också... Alltså, vad ska man säga? Studio Ghibli-filmerna kan ju ha ett väldigt gulligt yttre. Många gånger. Men det kan oftast finnas en väldigt, väldigt mörk historia som liksom är grunden för filmen. Egentligen. De flesta filmer... vi ska prata om alla sen, som sagt. Men typ som Laputa. Det kanske verkar som en barnfilm i början. Men den går in på ganska djupa teman.
Precis, och den tar alltid upp, liksom i bakgrunden så ligger det alltid ett tema som du kan applicera på vår tid, vår moderna tid.
Mm. Ja, det är mycket så här miljöproblem och precis. Allt sånt där.
Men vad har du för relation till Studio Ghibli?
Jag kommer ihåg när jag var liten så hade vi ju liksom de här vanliga tv-kanalerna. Och då hade vi, man hade de här ettan till femman och sen ZTV och lite sådär. Vi hade aldrig de här betalkanalerna.
Vi hade ettan, två och fyra.
Okej, ja. Jag var väl kanske lite lyckligare lottad, men ja. Vi hade i alla fall standard kabel-tv liksom. Men sen ibland så fick man ju såhär, man fick TV1000 gratis under en helg så här. Och då är det klart att man typ låste in sig och kollade på allt som gick på TV1000. Och då så minns jag att jag såg min granne Totoro första gången. Det här måste ha varit kanske 96-95 någonstans där skulle jag tro. Det första gången jag såg en Ghibli-film. Alltså det tog mig sjukt många år att få reda på vad det var för någonting. För jag fångade aldrig vad filmen hette. Utan jag bara hade vetskapen om att jag hade sett den filmen. Och sen så såg jag den, ja, det var på typ science fiction-bokhandeln några år senare. Och där såg jag direkt att det fanns en hel liksom, uppsjö av filmer som var liksom liknande den.
Det är en härlig känsla.
Ja, men det är det. Och sen, jag tror att, jag vet inte vilken var jag såg efter den. Jag tror att det var Spirited Away som jag såg som andra film där. Den övertygade mig om att jag var ju tvungen att se liksom, alla Ghibli-filmer.
Ja, de är otroligt bra. Verkligen. Ja. Men ska vi sätta igång då?
Ja, vi plöjer igenom liksom alla långfilmer. Jag tror att vi skippar de här små kortfilmerna och jag tror att vi skippar...
Inget tv heller.
Nej, inget tv-film, utan vi kör bara liksom...
Biofilmer.
Biofilmerna, eller de som gick direkt till video, DVD-ish. Så vi tar dem i kronologisk ordning då.
Precis. Mm. Och då börjar vi med deras första film. Det här är då alltså inte Studio Ghibli som gjorde, utan det här, den här filmen gjorde de precis innan de blev Studio Ghibli. Men det är ändå grundarna som gjorde det. Det är Nausicaä som kom 1985. Och det är också Miyazaki och Takahata som har gjort den.
Mm.
Den handlar väl om, alltså temat är människan versus naturen. Typ.
Ja,
och det är ganska återkommande i alla Ghiblis filmer tycker jag. Men det är en flicka då, Nausicaä, som hon heter.
Hon stavas med, förlåt, stavas med ett A och ett Ä på slutet.
Ja, vissa säger Nausicaä, Nausicaä.
Jag säger Nausicaä.
Ja, jag säger Nausicaä.
Nausicaä, ja.
Ja.
Whatever.
Whatever, ja. Men hon inser väl att man måste lyssna på naturen mer. Att vi liksom är beroende av den. Medan alla andra människor springer bort skogen och reagerar på alla stora insekter som kommer genom att bara döda dem istället för att samleva, så att säga. Den är otroligt vacker film.
Ja, den är verkligen, alltså miljöerna, inte bara det att karaktärerna är genomtänkta och snyggt designade, utan miljöerna i den här filmen är helt otroliga.
Ja, det alltså, är helt sjukt.
Så jag nämnde Disney tidigare, men vad gjorde Disney det här året? Alltså om man ska jämföra, alltså,
ja,
det kanske är helt otroligt vad bra animerad den här filmen är och hur snygg den är och
verkligen
liksom estetiskt verkligen vacker.
Alltså, den är väldigt politisk på så sätt. Det är tunga budskap i den här filmen. Vi har liksom naturen som är där insekterna liksom har muterat till jättegigantiska flygande insekter.
De är så jävla äckliga.
Ja, men balla.
Jo,
alltså
jo,
men det. Och liksom den här skogen har utvecklat ett giftmål för att skydda sig mot all den skada som människan med sina tunga vapen och verkligen tungt artilleri har liksom, de har åsamkat sån stor skada på naturen.
Ja.
Det är häftigt.
Ja, det var nog en av de första också som jag såg. Den heter väl, har en Valley of the Wind, har den som undertitel, va?
Ja.
Jag tror att den här började väl som en manga från början här för mig, innan det blev långfilm.
Precis.
Det var väl för att jag tror att det var att produktionsbolaget ville se ifall den skulle funka. Ifall den liksom skulle bli en succé som manga, då skulle de ju teckna den som en långfilm då. Och det gick ju tydligen jättebra. Och sen så bildades Studio Ghibli efter det. Men den här filmen kan jag verkligen, alltså den är helt, helt sjukt jävla bra.
Ja, fantastisk.
Verkligen.
Men jag tycker vi går vidare till en av dina...
En av mina kära liksom, favoritfilmer. Laputa, The Castle in the Sky. Den är från 86. Kom alltså 2 år efter Nausicaä. Ett år efter. 85, 84 skrev jag här. Men cirka.
Wikipedia, vi vet inte riktigt.
Precis. Det handlar om Pasu, som är en liten pojke. Som bor i en, vad ska man kalla för, en så här gruvstad typ.
Ja,
kolgruvor, precis. Eller vad det är de letar efter. Visst är det något sånt? Det är någon så här kolgruva eller någon liknande. De gräver efter någonting där i alla fall.
Ja, men det är kol och allt möjligt. De gräver efter mineraler.
Ja. Typ. Han jobbar i alla fall nere i den här jättestora gruvan. Och en dag så ser han någonting falla från himlen. Och det visar sig vara en ung flicka som heter Chita. Och hon bär på en hemlighet. Och de tillsammans ger sig då av för att hitta Laputa. Som är en mytomspunnen plats. Det är alltså ett slott som flyger i luften. Så att säga. Alltså, och den här filmen är... Alltså den är mer fantastisk än Nausicaä. Alltså den här är... Ja, jag ska inte säga vilka mina favoriter är, men den här är ganska med på listan, kan jag säga.
Ja, precis. Alltså, efter de här båda barnen så är det en massa människor som jagar dem. Det är, vad ska man säga, det är dels pirater, typ så här, flygpirater, och så är det andra män från regeringen som vill ha tag på hennes hemlighet då. För att den här staden Laputa, det är liksom en mytomspunnen stad som bara försvann. Och de som bodde på den här ön, de hade tillgång till otrolig teknik. Så de kunde styra och ställa och de kunde för det första liksom flyga. Mm. De kunde få saker att flyga. Så jag tycker att hela temat med den här filmen, det handlar om liksom människans jakt efter makt och pengar och allting. För det är det de vill ha. De vill utnyttja invånare på Laputa och deras förmåga att tillverka saker för att få makt, för att kunna styra och så. Men det går inte så bra. Och det är, ja, men det är ett bra tema. Och där ser vi än en gång att det här är liksom ingen barnfilm. För barn förstår nog inte det underliggande temat.
Den börjar ju som en barnfilm egentligen, skulle man
ja,
kunna säga.
Ja, verkligen.
Men det finns så mycket jag vill säga om den här filmen. Alltså, om, när man sätter sig och tittar på den. Tänk bara på scenen när Chita och Pasu kommer till den här nere i en grotta. Där han hittar kristaller. Den scenen, alltså den musiken och den stämningen som finns i den scenen, det är helt sjukt.
När de hittar flygsten.
Ja, alltså det är så vackert. Och det är så här, just det där ljudeffektet när de, när de, när de hittar en liten sten på marken som de hackar sönder. Den
och
ljudeffekten,
ja, precis.
Det är helt fantastiskt. Och jag måste också säga det att musiken i den här filmen har fått mig att gråta typ. Alltså, eller inte gråta så, men nästan så här, man får verkligen en rysning, för det är så otroligt bra musik.
Den här filmen har ju bland den vackraste musiken som Studio Ghibli har gjort.
Ja, det tycker jag verkligen. Det är väl Joe Hisaishi som även gjorde musiken i Ni no Kuni.
Precis.
Och han har även gjort musiken till, ja, men i stort sett alla.
I stort sett alla, ja, precis.
Så att han har gjort ett jättebra jobb här, och den här filmen är verkligen helt fantastisk rakt igenom. Och det är sånt, de får, just huvudkaraktärerna får ett sånt otroligt speciellt förhållande till varandra också. Det är också så här super, super gulligt på ett sätt liksom. För att med tanke på vad han offrar i slutet av filmen. Alltså att han offrar sig själv så pass mycket att han verkligen ger sitt allt
för det här.
För henne. Utan att spoila, vill jag bara få det sagt. Och jag tycker att den här filmen är, den är verkligen, jag kan inte säga det flera gånger, men den är helt fantastisk alltså.
Nästa film heter Grave of the Fireflies, kom 88 av Isao Takahata.
Regissör, ja precis.
Den här är jättetragisk, den här filmen. Det handlar om två små syskon, en pojke och hans lilla syster, under andra världskriget, under bombningarna i Hiroshima. Den är jättetragisk. Man får se liksom hur de överlever, hur de tar sig fram. Det är bara de har ingen mamma eller pappa.
De försvinner, jag vet inte om de dör i kriget eller hur det ligger till där.
Föräldrarna?
Ja.
Jag kommer inte ihåg nu hur riktigt
de blir lämnade, de blir lämnade själva i alla
precis.
Fall.
Precis, alltså det ska ni veta att vissa av de här filmerna har inte vi sett på jättelänge. Så mycket detaljer har liksom försvunnit bort. Men
vi pratar om de som vi har sett flest gånger,
ja,
som vi tycker
precis.
Är bäst egentligen. Alltså,
och vi berättar det vi kan. Men ja. Den är jättevacker den här filmen. Och man blev verkligen tårögd när man såg den.
Det är den första filmen som Studio Ghibli gör också som är helt förankrad i verkligheten.
Ja,
det finns liksom, här finns det inga flygande luftskepp.
Nej,
med stora, med stora propellrar, och det finns inga.
Den är historiskt sett korrekt.
Ja, den liksom, den skulle kunna vara baserad på en verklig händelse.
Ja, det där var nog vanligt förekommande under andra världskriget tror jag.
Den är sjukt bra, och hon lilla flickan där, alltså man är...
Ja, hon är så söt och man bara sympatiserar med dem och ingenting går an liksom. Det är så svårt att få mat och få vatten och folk blir sjuka, folk dör.
Och folk kan ju inte heller ta hand om varandra för att alla lider ju av, ja, men av det som hände i Japan under andra världskriget. Det fanns
det
knappt mat.
Det är jättetragiskt, alltså det är fruktansvärt.
Den är fruktansvärt fin den här filmen, verkligen.
Ja, verkligen. Den är tragisk men vacker.
Så att det är som vi lånade ut vår version på DVD till morsan liksom.
Ja.
Bara för att jag ville att hon skulle se den. För att det är en film som jag tror att liksom vuxna kan uppskatta. Vuxna som inte är så insatta i animerad film kan uppskatta den här väldigt mycket.
Man tror inte att den ska vara så pass allvarlig och seriös som den är.
Nej.
Men det är den.
Jättefin film tycker jag.
Ha med er nästukar när ni ser.
Ja, precis. Och han, storebror, det är alltså en storebror och lilla syster. Och han får ju ta hand om sin lilla syster där. Det är liksom det som är själva liksom huvudtemat. Det är vad ska man säga? Alltså,
ja, men jag sa ju det.
Bror och syster liksom. Det är väl liksom temat för filmen.
Syskonkärlek. Att ta hand om varandra.
Kan man säga.
Jag tycker vi går vidare direkt till My Neighbor Totoro.
Släpptes samma år, eller?
Precis. Ja, den här filmen. Den här kan man ju säga, den är mer, lite mer barnslig.
Mm. Ja, det kan man säga. Här får ju Hayao Miyazaki go bananas.
Liksom. Verkligen, här glänser han.
Ja, här är verkligen... Vad handlar den om då?
Det är två små flickor plus pappa då, som flyttar ut till landet. Det ska väl utspela sig på 50-talet i Japan, tror jag.
Ja,
50-60.
Jag tror det, 50-60 någonstans.
Mamman ligger... Hon är sjuk i tuberkulos. Som ligger på ett sjukhus.
Just det.
Temat i den här filmen är död. Mm. Skulle man kunna säga. Liv och död. Och hur barn liksom reflekterar över att livet kan ta slut. Sånt.
Otroligt djup film, kan jag säga.
Ja.
Så här på förhand. Att den,
men de flyttar in i det här huset. De leker i trädgården. Och där är den ju väldigt barnslig. Så den här är väldigt... Den är lämpad för små barn.
De springer runt i ett hus och skriker.
Ja, 20 skriker och leker. Och beter sig som barn. Det är jättehärligt att se, verkligen.
Mm.
Men då möter de en dag skogsguden. Som heter Totoro. Som ser ut som en stor... björn liknande, vad heter det, raccoon, vad är det?
Tvättbjörn, katt, någonting sånt.
Jättestor, fluffig, rund sak. Jättestor. Och de åker liksom ut på äventyr med honom typ. Mm. Ja, men det tar väl upp livet och döden ur ett barns ögon.
Ja, precis. Det finns mycket man kan säga om den här filmen också, för lite som du och jag har läst också, alltså det finns mycket konspirationer om den här filmen också. Men,
ja, alltså jag kan ju säga så här, ni som inte vill höra om den här konspirationen, ni ska inte lyssna på oss nu.
Nej, men har man inte sett filmen, då ska man gå och se filmen nu.
Ja.
Och sen så kan man pausa här.
Precis.
Och sen, nu har ni kanske sett den, bra, nu ska ni lyssna på det som den vanligaste konspirationsteorin som läggs upp om den här filmen.
Jag kan säga så här, vill ni inte förstöra den här supergulliga idyllen om två barn som go bananas ute på landet, då ska ni inte lyssna på mig nu, för att det finns en jättemörk konspirationsteori och den förstörde min syn på Totoro. Jag kan fortfarande se den, jag kan fortfarande tycka att den är underhållande och rolig, men just nu är den väldigt mörk för mig. Så då får ni spola fram.
Ja, men
ska jag börja?
Kör. Jag har läst lite om den här konspirationen också. Jag är inte helt liksom, på samma sida som dig.
Nej,
du har köpt det här lite mer än vad jag har.
Ja, alltså kan lite kanske.
Mm.
Nu har jag inte skrivit upp några detaljer, så nu pratar jag bara rent ur minnet liksom.
Mm.
Men det handlar om...
Du ska säga kanske också att det är en liten spoiler för filmen. Ska vi säga också.
Precis. Mm. Men det handlar egentligen om att den här filmen är mycket, mycket mer mörk än vad man tror. Totoro är egentligen dödsguden. Och det är ju egentligen väldigt förekommande i japansk religion, shintoism, att guden för liv är även gud för död. Så han tar och ger liv. Och anledningen till att de ser honom, det är för att de båda är nära döden. De har en mamma som ligger och är väldigt, väldigt sjuk. Men sen under ett segment i filmen så försvinner den lilla flickan, Mei, heter hon va?
Ja.
Mm. Och alla ger sig ut på skallgång för att hitta den här lilla flickan. Hennes stora syster då blir alldeles till sig. Hon letar, hon springer alltså till närmsta by som kanske är flera mil bort.
Ja, hon springer väldigt långt.
Och i flera timmar så letar de och sen säger de att vi har hittat en liten sko i dammen. Du måste komma hit och säga om det är hennes. Och hon kommer dit och man får se den där skon och hon säger nej, det är inte det. Ja, vilken tur. Hon hade inte ramlat och drunknat.
Nej.
Liksom. Sen hittar de lilla Mei och allting slutar jättebra. Men det är där konspirationen kommer in.
Ja.
För att de säger då att den här filmen bygger på ett fall som skedde sent 50-tal i Japan. På landsbygden.
I en by som heter ungefär samma sak. Som
det är samma by.
Det är samma by.
Och det kan man se, man ser lite skyltar i filmen, man ser bananlådor där det står det här namnet.
Mm.
Så det är samma by.
Mm.
Och då var det då en flicka som blev bortrövad.
I verkligheten då?
I verkligheten. Mm. Och våldtagen och mördad.
Mm.
Och så hittar de henne i typ en damm.
Mm, hittar henne sko först, tror jag.
Ja, och precis. De så det är så här kusligt likt. Alltså. Mm.
Sen kan vi ju ta det med kattbussen också. Som,
ja,
om man
precis.
Sett filmen så vet man att det finns en buss i filmen.
Ja,
som
ser
är,
ut som en katt.
Det är en katt liksom.
En jättestor katt.
Jättesöt katt.
Jättesöt. Men när den här äldre systern då åker ut för att leta efter sin lilla syster.
Det jag skulle säga om kattbussen var att den har skylten där upp till.
Men det är det jag kommer till.
Du kommer till det, förlåt. Mm. Fortsätt.
Då tar hon hjälp av Totoro och den här kattbussen.
Mm.
Och bussar har ju en skylt där fram där det står destinationen. Och de här destinationerna, det är inte typ skogen, dammen, alltså så här platser. Utan den beskriver skede, alltså olika skeden i livet.
Mm, precis.
Nu är jag jättedålig, så nu kommer jag inte ihåg vad det står.
Men,
men det
står
är typ
väl
så här,
typ sjukhuset.
Sjukhuset, bara livet, så här, döden.
Mm.
Den går igenom kyrkogården mm. och sen mig.
Precis.
Och då åker de till den. Och så hittar de henne vid 6 stycken statyer.
Mm. Som... Vad var det med statyerna hette nu igen? Det var någonting för...
Ja, de symboliserar döda barn.
Man brukar sätta upp sådana... Just 6 stycken av de här statyerna brukar sitta på barnkyrkogårdar.
Ja, landsvägar. För att visa att här har någon dött liksom. Precis. Så att man kan gå och hedra.
Oftast barn.
Och där sitter då lilla mig.
Mm.
Och Studio Ghibli och Hayao Miyazaki har ju själva gått ut och sagt att det här har ingenting med saken att göra. Vi har inte alls valt att porträttera Totoro som någon dödsgud.
Mm.
Men alltså, sakerna är ju väldigt lika.
Det är jävligt obehagligt när man vet om det här och ser filmen. För då kan man hela Precis. Tiden tolka som när flickorna och pappan, när de kommer till huset i början. Då ser de ju det här svarta stoftet de ser där.
Precis, som små... svarta bollar.
Så ser ut ungefär som de i Spirited Away.
Mm.
De ska ju också vara någon sån här att symbolisera någon form av att man är nära döden när man ser svart sot i väggar och tak och skit eller vad fan det är.
Men mycket kan förklaras också. Så jag väljer att inte tänka på det. Jag tror inte på den. Jag kan tänka mig att han kanske tog inspiration för att det är otroligt likt. Men jag tror nog inte att det är... Att det är så Miyazaki ville att man skulle tolka.
Nej, jag tror inte det heller. För det här är liksom... Jag tror att Miyazaki tänkte så här. Att det ska vara en barnfilm i första hand. Men det ska också ge äldre tittare någonting att verkligen fundera över.
Exakt.
Det, alltså, eftersom att det är en japansk film. Och japaner känner ju oftast till de här, som de här 6 statyerna. Jag tror att det ska ge vuxna tittare någonting att... fundera över. Kanske också. Analysera lite djupare.
Verkligen. Liksom. Och där kan man verkligen ge Studio Ghibli en eloge för att de tänker steget längre.
Mm-hmm. Ja,
för att det här kan inte bara vara slump. Jag tror inte på det. Men liksom Nej. Att det är samma by, samma händelse, alltså samma typ av grejer. Mm. Och en sak som jag inte får glömma. I den riktiga händelsen, det som hände.
Mm.
När de frågade ut den äldre systern, är det här din systers sko? För jag tror att det var exakt så som det hade hänt. Då hade hon liksom... hon hade blivit alldeles galen typ. Och hon hade börjat rabbla på om en kattbuss och en stor tvättbjörn.
Mm. Det är lite sjukt.
Om, det är väldigt sjukt.
Är det sant, då är det helt sjukt.
Det är helt, helt absurt.
Som sagt, vill man förstöra filmen...
Då ska man lyssna på oss.
Då ska man lyssna på det här. Om man vill förstöra alla de här vackra Ghibli-filmerna. Nej, men alltså den här filmen är också helt, helt enastående. Alltså,
ja,
det är
verkligen.
En av de bättre filmerna. Hayao Miyazaki är verkligen liksom supervass i den här filmen på alla sätt och vis.
Ja, den har alla de här elementen som man bara älskar.
Hela filmen är verkligen i dur. Verkligen, det är bara, liksom, det är bara glädje rakt igenom.
Och den är, alltså vissa saker som man kan tycka liksom, som vissa då konspirations... vad heter det?
Teorier
bygger på typ att, ja men det där är inte logiskt. Hur kan det här vara så?
Mm.
Ja, men det är en barnfilm, det är det som är grejen.
Precis.
Det behöver inte vara logiskt, det behöver inte kunna förklaras liksom, förstår du? Det gör ingenting att den är lite konstig ibland.
Jag älskar den här scenen i den filmen. Jag kommer att tänka på det nu när vi pratar lite om just det här med kattbussen och Totoro och allt det där. Jag tänker på den här scenen när hon först börjar jaga den här lilla mini-Totoro.
Ja.
Och när hon springer ut i skogen där. Den scenen när hon hittar Totoro, när Mei hittar Totoro i skogen första gången.
När hon ramlar ner på hans stora mage.
Ja, det är bara
och de jämför vem som kan skrika högst.
Det är så jävla mysigt hela den scenen. Alltså, det är bara... Nej,
en stor teddybjörn.
Ja, den är helt fantastisk den här filmen också. Men vi kan sitta och prata om den här filmen hur länge som helst. Jag tycker att vi...
Jag tycker vi går vidare.
Ja, precis. Mm. Kickers Delivery Service heter nästa film. Den är från 89, ett år efter Totoro. Så vad handlar den om?
Det är en liten flicka som enligt tradition... hon är häxa. Det är bara man säga.
Hur gammal är hon? Hon är 8? Är hon?
Ja, typ.
Någonstans där.
Alla häxor ska enligt tradition flytta till en ny stad. För att hjälpa de människorna som finns i nöd där. Och då tar hon sin kvast och så åker hon till en liten hamnstad. Och så är hon där.
Mm.
Typ. Det är roligt för att Hayao Miyazaki ville ju först göra Pippi Långstrump. Och han ville att det skulle utspela sig på Gotland.
Precis.
Men på grund av...
Astrid Lindgren ville väl inte det?
Nej, precis. Hon ville inte det.
Jag vet inte hur det gick till riktigt.
Nej.
Jag har läst också många, många olika liksom källor som säger att Kickers Delivery Service började som en, liksom en tribute eller ett plagiat på Pippi Långstrump. Men som sagt, det är väldigt, väldigt kul att det är liksom, det, hela den här byn där hon åker till, eller staden, där hamnstaden, det känns verkligen som Visby.
Ja, det är
liksom. Och på många av de här skyltarna som man kan se fladdra förbi i bakgrunden där, då står det ju liksom på bland annat svenska och tyska.
Tyska. Ja, men det är kul faktiskt. Den är jättemysig.
Mm.
Många av de här filmerna, många av de inte lika pampiga filmerna, om man säger så, mäktiga, stora filmerna, de handlar inte om så jättemycket.
Nej.
Alltså det händer inte så mycket. Men det gör liksom ingenting, för att när man tittar på de här filmerna, då sitter man bara och njuter i alla fall. För att allting är så gulligt, allting är så mysigt och man bara njuter.
Alltså Kickers Delivery Service, den handlar ju egentligen inte om så jäkla mycket.
Nej.
Det, alltså, som du sa, det är liksom, hon åker till en stad och där hjälper hon folk.
Det handlar lite om att hon liksom steg för steg slutar, vad heter det, rely.
Ja, lita på.
Lita på sin magi.
Mm.
Det händer lite saker, hon tappar lite av sin kraft.
Mm, precis.
Men liksom kommer fram till att det gör ingenting. Jag kan vara en vanlig flicka.
Mm.
Typ.
Ja, den här filmen är också jäkligt mysig. Jag tänker ganska mycket på Ni no Kuni när jag ser den här, när jag såg den nyligen.
Verkligen, just hur det här med staden ser ut.
Hur staden ser ut, men också han...
Europeisk stad.
Hennes liksom. Polare där, vad är det han heter? Han med glasögon är ganska lik en av karaktärerna i...
Ja, just det.
Mm, ganska lik.
Kul att du sa det.
Heter inte han typ, heter inte han Pierre? Nej, jag vågar inte säga vad han heter.
Något sånt.
Han gillar att cykla i alla fall.
Ja.
Jag tänkt på. Nej, men den här filmen är jättegullig också.
Ja.
Den ska ju också göras om till en sån här live action film nu. Alltså en remake som inte är tecknad.
Just det.
Det blir säkert jättespännande.
Så. Ja, men hur nu det blir, jag vet inte.
Ja, nej, jag vet inte. Men verkligen
Kickers Delivery Service. Gör en podcast med
det. Jo, precis. Det kan vi göra. Kickers Delivery Service är också verkligen så här rekommendera. Det är liksom... den är absolut inte tung. Den är väldigt, väldigt lättsam. Det är liksom inga tunga ämnen direkt. Utan det är bara en film som bara går när du trycker på play. Det är liksom inget mer med det.
Nej.
Det är ganska odynamiskt. Men ja, den har sin charm också. Liksom. Det behöver inte alltid vara så här liksom gravallvarligt eller stora teman. Utan det kan bara vara lite så här lättsamma små historier. Liksom. Miyazaki är lika bra på att göra sådana som han är på att göra de här riktigt stora pampiga som Nausicaä eller Laputa. Liksom.
Nästa film är Only Yesterday från 91. Den har inte vi sett, så vi hoppar över den.
Vi får väl kanske återkomma. Den har vi inte, som sagt, den ska man ju ha sett. Men det är typ en av de få som vi liksom har liksom, inte ignorerat, men den har bara...
Vi har inte köpt den än, helt
Nej,
enkelt.
Nej, precis. Vi har ju alla andra filmer står i hyllan där, men det är typ den som fattas. Typ.
Men då går vi vidare till Porco Rosso från 92. Den här är... Den är inte min favorit. Många säger att det är den bästa, men jag vet inte.
Jag tycker inte heller den är så jättebra.
Den är ganska mogen av sig. Mm. Jag skulle inte säga att den är så... Det är ingen barnfilm.
Nej.
Men det handlar i alla fall om en man som har blivit... förvandlad, ja där är den väl lite barnslig då. Men han har blivit förvandlad, förtrollad till en gris.
Mm.
Ja, en gris. Och han flyger ett stridsplan och arbetar som, vad heter det, bounty hunter typ.
Ja, men,
han jagar skurkar liksom för
pirater.
Pengar. Pirater. Och det är typ det handlar om. Och det handlar, det finns en kvinna med i bilden.
Som en människa.
Ja, som är alla andra är ju människor.
Men han är gris bara.
Han är gris. Och alla pirater hatar honom. Och han är lite stöddig.
Den ska väl ha lite det här, alltså 30-tals matiné,
ja,
tänker jag på.
När just det, den utspelar sig i 30-talets Italien.
Ja, just det, precis.
Så inte Japan eller någon fantasivärld, utan Italien.
Mm. Alltså jag kan inte säga så mycket om den här filmen. Jag tycker att den är, alltså som du sa, många säger att det är en av de bättre filmerna. Jag tycker personligen att det är en av de svagare filmerna.
Ja, i mitt tycke. Jag med. Men vi kanske bara inte sett den tillräckligt många gånger.
Nej, jag vet inte.
Har vi inte mer att säga kan vi gå vidare.
Ja, jag tycker nästan vi gör det.
Pompoko från 94. Den har vi inte heller sett. Så vi hoppar över den också.
Just det.
Whisper of the Heart från 95.
Det är en bra film.
Av Yoshifumi Kondo och Hayao Miyazaki.
Mm.
Den här gillar jag.
Jag tycker den är mysig.
Det handlar om en liten flicka som...
Shizuko heter hon.
Ja.
Mm.
Hon lånar jättemycket böcker på biblioteket. Och då märker hon att det är samma person som har lånat böckerna före henne.
Mm.
Då blir hon lite intresserad. Vem är den här personen? Och det visar sig vara en pojke också, såklart.
Snygg ung kille.
Precis.
Mm.
Så hon blir lite intresserad. Den här killen måste ju vara jätteball liksom. Mm. Som läser samma böcker som henne.
Mm.
För att hon känner ingen annan som läser så mycket som hon.
Nej.
Men hon... Ja, hon går i skolan, man träffar hennes kompisar. Det är lite kärleksproblem. Sen hittar hon den här killen. Och han visar sig vara en bra kille.
Tycker du?
Ja, det är han ju. Först gillar
till slut,
inte hon.
Nej, till slut så...
Precis, först går hon och stör sig på en kille i skolan som retar henne.
Mm.
Eller typ, inte reta, men lite så små. Ja. Lite besserwisser varning typ.
Mm.
Men sen visar det sig att det är ju den killen.
Men det är lite så här Sailor Moon-grejen också.
Ja.
Att hon stör sig på han, den här douchen som hon möter på gatan hela tiden. Men sen visar det sig att det är han som är maskerad i rosen. Det var ju liksom så här, död, de har samma frisyr. Det måste ju vara han.
Nej. Clark Kent och
Stålmannen. Ja, det är hela det syndromet där.
Men det är en väldigt mysig film.
Ja,
de blir typ kära och sådär.
Ja, den är verkligen, jag älskar slutet på den här filmen. Alltså det är verkligen så här.
Ja.
Sista kvarten är verkligen helt jävla magisk.
Man hör på mig när jag tycker om någonting, för då får jag en sån ljus röst.
Ja. Ja, men den är verkligen. Och sen så har vi även en jättefin japansk version av Country Road.
Ja,
den,
just
den gamla.
Det.
Jag tycker vi kan klippa in lite från den låten här.
Ja, det kan vi. Country Road, kono michi.
Ja, så där låter det i alla fall när Studio Ghibli goes nuts med gamla rockklassiker.
Men det handlar ju lite om att hon har press för att hon vet inte vad hon ska göra med sitt liv.
Mm.
Det är ganska tragiskt egentligen, för hon är så ung. Men jag kan tänka mig att, eller ja, nu pratar jag direkt ur hatten, men att det var så i Japan.
Ja.
Att det är så i Japan. Att de är väldigt så här, de prioriterar skolan, utbildning, att de ska bli någonting.
You doctor yet?
Ja, precis. Mm. Så hon är jättenervös och hon mår liksom dåligt. Egentligen går hon bara runt och gråter genom hela filmen, vilket är ganska irriterande. Men till slut liksom kommer hon på vad hon vill göra och då är det så här, åh vad skönt. Då är det som att allt har löst sig.
Mm.
Så egentligen handlar ju filmen om det, att hon ska komma till freds med sig själv och våga ta egna beslut och inte vara som alla andra.
Mm. Nej, alltså jag tycker också att den här är jättebra. Och jag, som sagt, jag älskar slutet. Den är värd att se bara för de sista 5 minuterna. Om man är lite blödig av sig.
Ja.
Så är den här
som jag är.
Jättevarm film. Jag vet inte, ska vi gå vidare? Vill du prata mer om Whisper of the Heart?
Nej, jag tycker vi går vidare.
Jag måste ju bara säga det också innan vi går vidare. Att jag tycker att det här är en av de bättre verklighetsförankrade filmerna. För den här är liksom inte heller så mycket det är inga alls, inga drakar, inga svärd. Det är liksom, det är verklighet och den är verkligen jättevarm, verkligen. Så, nu kan vi gå vidare till nästa film som är Princess Mononoke.
Åh. Åh. Ja, fy, den är fy, säger jag, men den är så bra.
Släppt 1997.
Miyazaki också som har gjort.
Den har ju Miyazaki regisserat.
Ja.
Vad handlar Princess Mononoke om?
Den är ju, den ska ju vara i en, det är en gamla Japan typ. Mm,
precis.
Det handlar om en ung man som lämnar sin by för att leta efter ett botemedel. För det var en stor skogsgud i form av en gris som stormade byn för att han var besatt av en ond och arg demon. Den här unga mannen råkar nudda det här monstret.
Mm.
Så han blir förgiftad av en dödlig sjukdom. Så han ger sig av.
Han klipper håret.
Väldigt traditionsenligt.
Precis.
Och ger sig av för att hitta ett botemedel. Och på sin resa så möter han en vargflicka som heter Mononoke. Hon är alltså människa, men hon har tagits av vargar.
Mm.
Jättestora vargar, ska man säga.
Ja, de är jävligt
den största stora. Är en gud också.
Mm.
Alla stora djur i den här filmen är gudar. Och den här filmen, den har ungefär samma tema som Nauske. Det handlar om människan. Människans teknologi som tar över naturen.
Mm.
För då finns det en stad då, i det här riket som han kommer till, där de har utvecklat jättebra vapen. De skjuter.
Mm, skjutvapen.
Skjutvapen, helt enkelt. Och för att kunna göra det här så måste de plöja all skog. Och det blir verkligen så här människan versus naturen igen. Ja,
precis.
Och där kommer han i mitten och ska försöka lösa det.
Mm. Ja, alltså, och också, även i den här filmen så har vi en väldigt speciell relation mellan huvudkaraktärerna. Och den är verkligen, det är liksom, det är mycket action i den här filmen. Det är mycket drama.
Och det är mycket blod.
Mycket blod, mycket våld, men den innehåller samtidigt, alltså, för att vara sin tid, när den är från 97, helt enastående animationer i den här filmen. Alltså,
ja, det är helt sjukt.
Verkligen så här. Alltså, ja, det är bland det häftigaste jag sett faktiskt. Alltså, det är så snyggt animerat och det flyter på så bra. Som, ja, men scenen där när hon kommer till den där byn, du vet vilken scen jag menar, när hon ska försvara sig, när hon trillar av det där taket där. Den scenen, alltså, det är helt snyggt. Det är helt sjukt snyggt animerat.
Ja, verkligen. Och jag tänker bara på när han, den här unga mannen, träffar skogens gud.
Ja.
Som är en hjort.
Just det.
När han kliver ner. Och för varje steg som den här hjortguden tar, så först så blommar det upp.
Runt fötterna på honom.
Runt fötterna. För att han symboliserar både liv och död. Precis som jag sa innan när jag pratade om Totoro. Gudarna symboliserar oftast både liv och död.
Mm,
men när han kliver ner så bara börjar det blomma runt omkring honom. Men så fort han lämnar, då bara ruttnar blommorna.
Mm.
Och det är så snyggt. Alltså det är...
Ja.
Helt sjukt. Jag älskar den här filmen bara för omgivningen. Och den är väldigt japansk. För att det känns väldigt japanskt att hedra naturen.
Mm. Ja,
och liksom inte våga ta någonting från naturen utan att tacka för det.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Ja, liksom,
de går in i skogen, de tackar vilken gud det nu än är som besitter skogen. För att de får vandra i hans skog. Typ.
Ja, alltså den här filmen är ju väldigt... vuxen, men jag tror samtidigt att man skulle kunna se den med sina barn.
Ja.
Om man nu liksom...
jag tror det är jättebra för barn att se den här, för att jag menar, vi står ju inför ett liknande hot nu också.
Den är inte...
miljökrisen.
Jo, precis. Den är ju ändå så här, men samtidigt den är ganska våldsam. Man ska nog sitta med sina barn om man ska se den här, för det är ganska mycket blod och sånt. Men alltså det är en av de lite mer vuxnare filmerna och verkligen, sen måste vi också säga, bästa scenen i filmen. Det är när de möter de här små... Är det de här, vad heter de?
Ja, och vad heter de?
Skogsfigurerna där de möter.
Ja, det är ju vita... Det ser ut som stenar nästan.
Ja.
Vita, de har vita, stora, runda huvuden. Och tre prickar i ansiktet.
Öga, mun.
öga, öga, mun. Mm. Och det här huvudet liksom vrider sig. Och så gör ett litet klickande ljud. Och så har de en liten barnkropp under typ.
Och när de springer, de ser ut som, liksom, som små barn. Alltså nakna barn då.
Ja.
Liksom, så man ser de här små rumporna hoppa runt i skogen så här. Alltså den scenen där jag skrattar och sätter på ont i magen varje gång jag ser.
Ja.
Alltså den filmen är värd att se bara för den scenen.
Ja, alltså, den säger så mycket.
Egentligen, gillar man inte Studio Ghibli eller någonting, liksom, se ändå den här scenen bara. För den kommer få dig skratta.
Den är så mysig. Och än en gång så är det här med att de här skogsdjuren, eller vad de är, skogsbarnen. Mm. Folk är så rädda för dem för att de tror att de som ser dem är nära döden.
Ja, det är lite som
samma som Totoro.
Totoro, precis. Mm. Nej, men den här filmen är, alltså, den var ju väldigt, den fick ju väldigt mycket, alltså, den fick mycket kritik, god kritik när den kom 97 där. Och det var väl här kanske som Studio Ghibli liksom breakade internationellt,
ja,
på ett annat sätt.
Säga.
Framförallt i USA så gick den här filmen väldigt bra.
För det här är väl ett samarbete, det är väl en Disney-film?
Jag vet inte om den är samarbete med Disney, men i USA så tror jag att den är släppt. En version av filmen är släppt via Disney.
Ja, som har gjort.
Disney har ju släppt i efterhand, eller alltså efter, från och med skulle jag vilja säga, från och med Princess Mononoke, så har Disney även distribuerat Mononoke-filmerna i många av dem i USA och gjort en egen amerikansk dubbning på många av filmerna. Alltså Disneys dubbningar, de är ändå ganska bra tycker jag. De har även gått tillbaka och dubbat typ filmer som Laputa och liknande också.
Men det är helt okej. Okay,
Disneys dubbningar, de är ganska bra ändå. Jag vill inte så säga att de är helt värdelösa. Jag tycker att ibland så får barn i filmer, kanske vuxna människors röster, det kan bli lite så här malplacerat, men
är det stora hela som gör dem ett bra jobb?
Helt okej okay jobb. Alltså man ska inte vara rädd för att jag tycker man inte ska vara så jätterädd för att se anime på engelska heller. Jag är lite så här.
Folk behöver man inte göra.
Nej, men folk generellt sett är väldigt anti att se typ japansk animation på engelska. Jag har liksom kommit till den här punkten att det är så här, för mig spelar det ingen roll. För att se den på engelska, då har jag samtidigt mer tid att titta på det vackra jag ser. Förstår du vad jag menar? Istället för att, det är inte att jag är för lat för att läsa, utan snarare det att får jag det intrycket, alltså hör jag liksom utan att behöva läsa, då får jag ett helt annat intryck, för då kan jag liksom ta del av animationerna på ett helt annat sätt.
Ja, jag förstår.
Mer tid liksom,
ja. Alltså jag brukar tänka så här att ska filmen utspela sig i Japan, då tittar jag på japanska.
Ja.
Ska den vara i ett europeiskt land, jag skulle till exempel kunna se Howl's Castle.
Ja.
Howl's Moving Castle som vi kommer till sen.
Mm.
Den skulle jag kunna se på engelska. För att Studio Ghibli, de anpassar sig så väl till det landet som det är menat att vara i.
Jo, ja, visst.
För att, alltså, att se en japansk film på alltså dubbad, det låter ibland väldigt konstigt.
Mm.
För att de har vissa sätt som de säger saker på. Vi förstår liksom inte det på samma sätt. Och översätter man det rakt av, då blir det jättekonstigt.
Precis.
Det är så här, varför säger han så för?
Mm.
Medans för en japaner är det självklart.
Jo, precis. De har ett annat sätt. Ett annat socialt sätt att uttrycka sig på. Och i Japan så uttrycker man också väldigt mycket med bara ljud. Alltså små liksom stönanden.
Ja, och så det låter bara jätteretard typ,
ja,
på svenska.
Kolla på typ vad heter det? Final Fantasy 7 Advent Children på engelska. Där har du många såna moment där karaktärerna bara stönar eller gör ett litet ljud ifrån sig. På den japanska versionen så blir det liksom självklart för en japan vad den här karaktären menar. Medan när vi ser den engelska dubbningen blir det så här, vad fan, varför står de bara och liksom gör så här konstiga
liksom
pipljud ifrån sig? Ja, precis, men det är ett helt annat liksom socialt sätt att prata. Alltså, man
men
uttrycker sig på
så. Eftersom vi antar att alla er lyssnare har all tid i världen, så får ni väl se båda dubbningarna.
Det är värt att kolla in dubbningar på vissa filmer.
Ja, verkligen.
Absolut.
Men jag tycker vi går vidare.
Mm.
Vi har My Neighbors the Yamadas, kom 99. Den har vi inte heller sett.
Nej.
Så vi går vidare.
Ja.
Spirited Away 2001.
Oj.
Av Hayao Miyazaki.
Oj, oj, oj. Ja.
Oj.
Vad finns inte i den här filmen?
Det här var ju som sagt den första filmen jag såg av Studio Ghibli.
Mm.
Jag blev så tagen av den att jag såg den två gånger om. Den är otroligt bra. Ska jag berätta?
Ja, du får gärna berätta vidare. Vad handlar den om?
Det handlar om en flicka. Hon heter Chihiro.
Chihiro.
Mm. Just det. Hon flyttar till en ny stad med sin mamma och pappa. Hon är inte glad över det. Hon vill inte flytta.
Hon är jävligt bitter.
Väldigt arg. Mm. Mm. Och sen kör de fel. Så de kör in på en skogsväg. Och sen stannar de framför ett jättehögt rött tegelhus med en tunnel i. Och mamman och pappan blir jättenyfikna. Åh, vad är det här? Och han pratar om att det här måste vara ett gammalt tåghus som de stängde av i början av 50-talet typ.
Pappan är väldigt fet, måste
han
tillägga.
Han är väldigt fet.
Han ser jävligt rolig ut.
Han är en bullrig person.
Ja, precis.
Väldigt. Men hon, Chihiro, hon märker att nej, vi går inte in där. Snälla. Liksom.
Någonting känns jättekonstigt.
Någonting är konstigt liksom. Och sen kommer hon in där och det är ju precis som hon trodde och som pappan trodde, att det är en gammal tågstation.
Mm.
Men sen när de går ut på andra sidan, då är det en stor äng. Det är som att hela staden bara försvunnit bort liksom. Och han känner ju att det är någonting gott som luktar. Och mamman och pappan bara springer iväg och kommer till en liten by.
De blir typ som typ barn. Alltså de blir
de hela bara besatta, försvinner. Typ. De bara, åh, det luktar så gott, vi måste ha mat.
Mm.
De bara försvinner upp och hon bara drar i sin mamma och pappa och väntar på mig.